Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från 2:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen till 2:30, Leon.
Stort tack.
Du är mitt uppe, kan man ändå säga, i Digilot-turnén. Hur har det varit hittills, tycker du?
Precis. Det har varit väldigt lärorikt och superkul. Själva kontrasten mellan alla artister som ändå går väldigt bra ihop, det är superskoj.
Jag var ute och reste själv då med Digilo för 10 år sedan i år faktiskt. Och det var så underbart att komma till så många olika platser. Har du någon favoritplats där du har spelat nu?
Dalhalla. Det var så vackert. Det var liksom nästan som en skål liksom. Och så var det en scen där nere och vattnet var ju liksom så här grön, turkos nästan. Mm. Så kunde vi åka båt där. Så jag och Robin Bengtsson åkte runt på en liten båt och sen så gick vi upp och gigga.
Jag kan säga att när vi var ute då för 10 år sedan, då var det Markoolio och Monica som tog båten och åkte fram och tillbaka.
Ja, det var så.
Så det där är tydligen en Digilo-tradition. Ja. Vad som har varit tråkigt för Digilos räkning i år då, det är att Torgny Söderberg gick bort. Det måste påverkat alla i produktionen, eller?
Ja, det tror jag verkligen. Jag själv hann aldrig träffa honom eller så, men jag märkte ju själv att det... Han var en väldigt viktig karaktär för hela Digilo och mannen bakom hela grejen också.
Han var ju det tillsammans med Lasse Holm då. Sen så sjunger du i den här showen bland annat ihop med Lena P.O. Han var ju den som någonstans tog tag i henne när hon började sin karriär.
Precis. Jag kör ju en duett med Lena Philipsson. Vi kör ju hennes Månsken i augusti som han tillsammans med henne har gjort. Så det kändes väldigt, väldigt stort att få köra just den låten med henne. Mm.
Du, om vi pratar om dig då, hur går det med karriären förutom att åka runt och vara folkkär med Digilo?
Det går bra, det är väldigt mycket att göra. Som sagt, jag kör ju Digilo och så kör jag lite olika festivaler och egna gig. Och för några dagar sedan så fick jag min första utlandsbokning i Vasa i Finland.
Jaha, ja.
Så det ska bli superkul. Så är det mycket musikcamps, alltså writing camps som man ska försöka hinna med. Samtidigt som jag ska balansera det ihop med att jag är en nybliven far.
Ja, jag vet, hur går det med dottern där och allting?
Det går bra. Det går väldigt fort för henne. Hon har snart 9 tänder. Hon är 9 månader. Hon ställde sig upp för några dagar sedan.
Mm.
Så hon är på G.
Var du med då när hon stod? Såg hon stapplande första eller?
Nej. Jag är ju ute på vägarna. Jag hinner ju träffa henne, men man vill ju egentligen vara med hela tiden. Så att man inte missar någonting som just det här. Men jag känner ändå att jag är ute och jobbar för en väldigt bra anledning så att jag kan bidra hemma och vara bra på alla möjliga sätt.
Men du, vad är det bästa med att ha fått barn?
Allt. Alltså, när hon föddes så var det som att det klickade till i mitt huvud och så var det bara liksom, mina prioriteringar blev annorlunda och jag började tänka mer moget. Det var dags att bli en man liksom, en vuxen människa. Saker som var väldigt jobbiga för mig förut var inte lika viktiga längre. För att nu har jag liksom henne och det är det enda som nästan spelar någon roll, kände jag.
Vilka saker var det som var viktiga förut som du inte behöver längre?
Nej, men då kan jag mer mena typ alltså, nervositet och såna här saker. Och sen att man hamnar i onödig drama som är väldigt omoget och så vidare. Sen när man får barn så känner man bara så här, nej men nu har jag allting här. Allt det andra spelar liksom inte lika mycket roll längre.
Hur går det med relation då? Har du relation kvar med mamman? Eller?
Ja, vi är ett glatt par. Men det går bra.
Man blir alltid nervös när man ska ställa sådana här frågor. Ja. för ibland är det plötsligt så att folk brutet, men inte du.
Nej, det går superbra för oss. Hon är en superbra mamma och en superbra flickvän. Så det är jättemysigt.
Mm-hmm. Och när ska ni förlova er då?
Det undrar hon också. Nej, men det... enligt mina planer så kommer jag slänga fram en ring eller två.
Då undrar man ju givetvis, hur ska bröllopet vara?
Men det ska vara nästan som en film, känner jag. Fint. Med vita möbler och fint dukat och blommor och bra tårta. Min mamma är en gammal konditor, så hon kan lösa tårtan.
Och sen ska du vara snyggt klädd och så ska hon komma, ja, i någon härlig klänning. Ja. Och sen ska dottern vara med på ett hörn.
Och jag ska sjunga.
Ska du sjunga också?
Ja, det om jag får.
Ja. Det är ungefär som Carola när hon gifte sig med Runar. Tog fram en mikrofon ur klänningen och bara började.
Oh, wow!
Där nice. Har du.
Ja, det är ett partytrick.
Ja. Där du är idag då, jämfört med vad du var innan hela resan började med Idol och allting.
Oj, då hade jag aldrig ens trott att jag skulle sitta här nu med dig faktiskt. Och alla de sakerna som har hänt med Idol och Melodifestivalen 3 gånger och sen att det har gått väldigt bra på Melodifestivalen, det hade jag aldrig trott. När jag började hela min resa och satt i skolstudion på Gullhedsskolan i Göteborg så trodde jag aldrig. Men det blir ju helt enkelt ett väldigt bra message, ett bra budskap till folket där ute som kanske inte har börjat på sina drömmar än, men känner så här, jag kanske skulle vilja testa det. Kör, testa, kör på. För, alltså, gotta be in it to win it.
Ja, vem hade du varit om du inte hade fått den här chansen då?
Då vet jag inte vad jag hade sysslat med idag.
Var du strulig?
Nej, jag var inte strulig, men jag kanske inte hade världens bästa närvaro på mina lektioner. Men jag var på skolan.
Vad betyder det? Jag var inte närvarande, men jag var där.
Ja, jag satt i skolkaféet istället. Jaha. Det var alltid någon som var där. Varje gång jag var där så var det alltid någon klass eller någon kompis som hade rast och då kunde man sitta där och hänga. Eller så sprang jag ner, typ nere vid källaren så var det ett fritids och sen bredvid där så var det en musikstudio. Och där hittade jag väl hela mitt intresse. Jag satt där vid datorn och försökte lista ut vad som var vad. Det gick inte riktigt, men det var kul.
Vad gjorde du? Alltså nu hade du ju fritid även när du var i skolan då, om jag fattar det rätt. Men
ja.
Vad gjorde du annars när du inte var i skolan? Var det musiken då också eller var det sport? Eller?
Nej, så först och främst så var det konst. Jag målade väldigt mycket. Men allt ifrån jag började med manga, sen så gick det över till graffiti. Och där hittade jag verkligen kärlek till konsten. Och så hade jag även min första vernissage när jag var 11 år. Jag blev lite krånglig just där med graffitin. För när jag började måla graffiti så, ja, men, som ung så youtuber man mycket. Och så ser man att, ja, men, graffiti händer oftast på spårvagnar och tåg. Och där det inte ska vara riktigt. Så jag började ju med det. Och så åkte jag fast liksom. Som 11-åring.
Som 11-åring?
Som 11-åring.
Herregud, vad sa polisen?
De körde hem mig. Jag fick en ren utskällning. En riktig jävla utskällning. Så åkte jag hem av polisen. Men jag var inte så rädd för polisen. Jag var rädd för morsan.
Vad sa hon då?
Åh, herregud. Hon tvingade mig att gå runt och tvätta bort allting som gick att ta bort liksom.
Okej.
Okay. Ja.
Det var rätt kaxigt ändå av henne, tycker jag.
Ja, men rätt ska vara rätt, så är det. Sen efter det så liksom började jag måla på tavlor istället och köpte liksom så här, det kallas för black books, alltså bara vanliga böcker med vita blad som man kunde måla mycket i. Mm. Och det ledde till vernissage och utställningar liksom, och att jag började sälja tavlor istället. Så istället för att man ska betala massa pengar för att man har målat någonstans så kan man tjäna pengar för att man har målat.
Fick hon ta dina böter den gången då, eller?
Det kom inga.
Vad snälla de var då?
Ja,
polisen.
Jag vet inte vad det var, men
vad hade du för tag då?
Teno heter jag. T-E-N-O. Mm-hmm. Men ja.
Sätter du bort allt eller är det fortfarande så att man kan liksom åka på turné i Göteborg och se där är hans gamla Teno-grej?
Finns inte en enda tag kvar. De är rätt bra med att sanera och ja, ta bort allting.
Vi är mitt upp i en intervju med Liamo, Liamos föräldrar som gick skilda vägar när han var liten. Pappa flyttade till Eskilstuna och mamma stannade i Göteborg med Liamo och din lilla syster. Hur var det?
Svårt skulle jag säga. Det var inte supernice kanske, men mamma gjorde ett superbra jobb tycker jag.
Kanske var därför polisen tyckte att hon är ensam här, ska hon betala det här också?
Ja, måste ju vara något sånt. Man hade ju inte riktigt konsekvenstänkt när man var liten och kände så här, men vi har en ensamstående morsa här som kanske tar detta.
Hur många var ni? Har du syskon?
Ja, jag har en syra. Hon målade också.
Nej, men var hon också graffiti-tjej?
Ja, jo.
Åh, jäklar du.
Ja, men vi båda målade och blev liksom inspirerade av varandra och ja, men, syskon.
Men hon åkte inte fast, det var du?
Jo, hon åkte också fast. Men inte med mig. Med några andra.
Så när, åkte hon fast före dig eller efter?
Efter.
Så det var liksom skytteltrafik hem till din mamma då? Ja. Hon bara stackande.
Ja, men det kändes som, alltså det var liksom så här typ 09, runt där. Och då kändes det lite som att det nästan var en trend att bli graffare.
Graffare?
Ja, exakt. Ja. Men det kändes som att det var lite som jag tycker att det är med rappers idag, rapparna, att alla blir rappare. Så man var liksom väldigt många, så var liksom alltid stora kompisar liksom, som kunde hitta på det här.
Mm. Så hur tänker du nu då med din dotter? Hur vill du vara som pappa?
Jag vill vara den bästa pappa som finns. Ja, men lägga upp ett gott exempel på hur man ska vara som person och få henne att bli stabil i den här konstiga världen som den är ibland. Men verkligen stå på sig och ja.
Vad tänker du på när du säger så? Den konstiga världen som den är ibland?
Nej, men bara att alltså, det finns mycket snälla människor, mycket bra människor, men det finns också den andra sidan. Det tycker jag alltid att man ska vara redo för.
Men kallar du dig själv för att du växte upp i förorten?
Nej. Jag bodde på Hisingen i Backa till jag var 7 år. Sen flyttade jag till Guldheden och så bodde jag där typ den större delen av mitt liv. Ja, mina första dagar är Backa.
Men det, där är det väl ganska stökigt?
Exakt, och det var därför vi flyttade därifrån. För att det var liksom, ja. Folk var ute på nätterna och det brändes bilar och de snodde mopeder och cyklar. Men du vet, det var alltid någonting som hände. Och ja, men morsan tyckte inte att jag skulle växa upp där. Så vi stack till Guldheden, vilket är så här mitt i stan. Det var ju det smartaste valet någonsin, tycker jag.
Never Lie to You, ny singel.
Ny singel.
Är den bra?
Ja, det är den. Jag tycker den är bra. Men den handlar väl bara om att vara uppriktig och ärlig hela tiden. Och...
Du ljuger aldrig?
Jo.
Du skulle aldrig ljuga för din dotter då? Vi får det tolka
lite,
det så,
exakt,
eller?
Det är lite det som är grejen. Det kan man lite mer rikta till henne. Att så här, man kanske har varit ung och dum, men nu när man har blivit farsa så är det liksom, nu jävlar, nu kör vi.
Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid 3:30.